Hej och välkomna till NR Dalarna. Mitt namn är Johanna Hagberg och med mig ikväll så har jag Jimmy Björk. Hejsan Jimmy.
Tjena, tjena.
Även Jesper Eriksson är med oss ikväll. Hej Jesper.
Hej, hallå.
Hej. Vi har inte sänt på över 2 veckor och det beror ju lite grann på olika saker som till exempel sjukdom, arbete, folk har varit på resande fot och tyvärr så är fallet även så ikväll. Så vi kommer att köra ett lite mer avslappnat och kortare avsnitt ikväll. Men som sagt, vi brukar säga så och ändå så drar det iväg på tiden. Så vi får se hur det blir ikväll. Men vad säger ni då, Jimmy och Jesper? Har ni saknat att sända radio?
Faktiskt har jag gjort det.
Har ni haft lite abstinens?
Ja, lite så.
Mm. Vad har ni hittat på under de här veckorna vi inte har sänt då?
Ja... Lite urban exploring har jag hållit på med.
Mm. Jimmy, du då?
Nej, jag har lust att starta ett krig mot insekter.
Jaså?
Och det är lite kontroversiellt, kanske, med tanke på de som jag känner. Nej, det är så här att man försöker sova och det kommer in mygg på kvällarna.
Mm.
Då de har ätit upp mig.
De har det.
Så att det är väl någon form av krigsföring, bekämpningsmedel eller någonting som jag skulle vilja införa.
Mm.
Så du menar att du ligger i underläge mot insekterna just nu?
Alltså, ja, just för tillfället så gör jag det.
Intressant.
Det har ju varit så sjukt bra väder. Sommaren har ju verkligen...
Den har dragit igång?
Ja.
Ja, mm.
Det går ju knappt att sova på nätterna.
Jag har tagit fart liksom.
Ja, nej, det är skönt. Inte kanske för dig Jimmy att du blir uppäten av insekter, men det är väl ändå ganska trevligt att sommaren här och att det börjar bli trevligare väder. Jag har inga kommentarer på det. Ja, vi glömde ju säga det, att ni lyssnare, ni kanske hörde i början så spelade vi Islands nationalsång och det är ju för att det är deras nationaldag idag. Så grattis till Island helt enkelt. De senaste avsnitten så har vi ju alltid, vad ska man säga, inlett kvällens program med lite historia. Och ikväll är inget undantag. Och Jesper,
ja.
Du ska ju prata lite historia om Grängesberg. Vi brukar ha pratat om Grängesberg tidigare.
Inte så mycket, tror jag. Men det finns väl lite historia att prata om.
Mm. Och det är väl ett lite hjärteämne för dig?
Ja, men precis. Det är min hemort, född och uppvuxen. Mm. Så Grängesbergare, så att säga.
Vad har du för historia att erbjuda oss ikväll?
Ja, ska väl gå igenom lite hur Grängesberg uppkom och vad som har hänt med Grängesberg under åren. Och vad som finns att se här i Grängesberg. Det finns en del. Alla tror att man bara passerar genom Riksväg 50. Sen har man sett hela Grängesberg, men det finns ju så mycket mer. Riksväg 50, genomfartsleden är ju bara, det ser man ju bara en liten del av vad som egentligen finns. Mycket natursköna grejer. Men som sagt, Grängesberg, ortnamnet, första leden, det är Gräng och det uppstod ju efter den så kallade Granjedesocknen vi hade här på den tiden då inte Ludvika var en del utav, ja, då det inte var Ludvika kommun så att säga, utan då det var en socken. Och sen efterleden är ju berg då, vilket betyder bergverk eller gruvfält. Och det här nämns på 1500-talet i samband med man börjar bryta järnmalm här i krokarna. Och Grängesberg är väl internationellt känd för trefas växelström, och den hade faktiskt den första kommersiella kraftöverföringen i världen med trefas växelström 1839. Och sträckan var mellan Hällsjön och Grängesberg, och Hällsjön ligger ungefär en mil, vad blir det, nordöst skulle jag tro, om Grängesberg. Och tidigare för att få el och sånt där till gruvdriften så användes det ju såna här vattenhjul. Och just i Grängesberg står det vattenhjulet fortfarande kvar. Och det är ett av sju i hela Sverige. Och dessa vattenhjul, det drev pumpar och generatorer och lampor och allting i gruvan och med hjälp av stånggångar. Och stånggångarna finns kvar på vattenhjulet som finns uppe i Insjön för att visa hur det fungerade. Men som sagt, 1893 så byttes stånggången ut mot trefas växelström. Och Grängesbergs gruva, det var tredje största gruvan i Sverige under ett tag. Och Grängesbergsbolaget, eller Grängesbolaget som ägde gruvindustrin där i Grängesberg, hade världens största järnmalmsflotta mellan 1899 och år 1900. Och samtidigt under de åren så var Grängesbolaget Sveriges mest lönsamma företag. Och i början av 1970 så bröt man under jord. Eller ja, det gjorde man ju hela tiden då. Men just i början av 1970 så bröt man ungefär 4 miljoner ton järnmalm per år. Och det här i sin tur, när man bröt så mycket, jag tror man gick ner på 700-800 meters djup och bröt. Så resulterade den här gruvdriften sprickbildning i berget då. Och det medförde att man var tvungen att flytta centrum i början på 70-talet. Och centrumet flyttades ungefär 500 meter österut. Och även järnvägen och allting flyttades några med 100 meter österut. Och sen började nya byggnader byggas upp och så vidare. Och på den här så kallade rasrisksområdet så stod en väldigt fin träkyrka en gång i tiden. Men 1974 så ersattes den av en ny kyrka som är vid infarten till Grängesberg, norrgående. Och den kyrkan ser ut som en skollåda. Den är inte alls lika vacker som den kyrkan vi hade. Men den här träkyrkan då som vi hade tidigare, den monterades ner och flyttades 1976 upp till Orsa, där man monterade upp den, där han står än idag. Och år 2003 så startade Svenska Filminstitutet ett kulturhistoriskt filmarkiv här i Sverige. Just för att bevara den svenska smalfilmen. Och de här filmerna som finns i filmarkivet, det är liksom, vad ska man säga, privata minnen och berättelser av befolkningen som har bott här i Sverige, som har lämnat in liksom minnen och berättelser, vad de har filmat och sådär. Och befolkningsmängd så hade ju Grängesberg en topp 1970 på 5959 personer. Och senaste mätningen 2018 så var det 2180 personer i Grängesberg som var skrivna här då. Värt att notera är att år 1941 så sänktes en av Grängesbolagets malmbåtar av brittiska flottan när den var på väg att transportera malm till Tyskland. Och som sagt, det finns ju fortfarande en del sevärdheter när det gäller museum och gruvdrift och allting här ikring. Och du har Stora Hagvägen, är det liksom ett bostadshus som är omgjort till ett museum där du har ena delen är liksom bevarat från ja, början till mitten på 1900-talet någonting. Och andra delen är mer modernt så att säga. Och där finns det mycket information angående gruvan och Grängesberg i sin helhet. Sen har du Mojsen gruvcentrum. Uppe på gruvområdet får man också reda på mycket information angående gruvdriften och lite bilder och sånt här. Hur det såg ut i Grängesberg under tiden då det bröts järnmalm här. Och jag glömde nämna att tiden man bröt järnmalm här i Grängesberg var från runt år 1500 fram till 1989. Då det längre inte var lönsamt att bryta malm. Andra sevärdheter är ju som sagt det vattenhjulet, även kallat Lombergshjulet. Det är den här stångångshistorien. Sen har vi även Motor- och Nostalgimuseet. Det finns en del, det var länge sedan jag var där faktiskt, men det finns en del gamla traktorer och grävmaskiner och även ja, liksom bryggeriutrustning och allt möjligt. Ett annat ställe som är fint under sommartid är Disponentparken. De brukar ha änder och gäss och sånt där gå fritt. Kan man gå upp och ta en fika. Sen har du Maskinhuset också. Och det har jag också öppet under sommartid. Och det visar väl lite hur generatorer och sånt där såg ut under drift då. Och även bilder och lite sånt. Och sen har vi ju den berömda träskulpturen mitt i centrum. Den är kallad Skutbådaren. Så det finns en del att se. Och som sagt, man ser ju bara en liten del utav Grängesberg när man passerar igenom den. Det är ju uppdelat i 3 eller 4 delar tror jag. Du har Björkås, du har Västra, du har Högshage, sen har du Centrum. Så det var väl det.
Jag tänkte, visst nämnde du någonting om Kassel? Kassels?
Nej, jag glömde nämna Kassels. Det är en byggnad som donerades av Sir Ernest Kassels.
Var inte han jude?
Jag har för mig att han var det. Han var ju någon så här finansman eller någonting.
Ja.
Men det är ju en jättevacker byggnad och en fruktansvärt bra konserthall. Och insidan är prydd med marmor och sånt där. Mm. Det är en väldigt vacker byggnad. Det är lite så här romersk stuk över byggnaden.
Mm, jag har varit där inne. Jag tycker det är väldigt fint där. Men, och visst var det så att var det inte Löfven som var där?
Jo, precis. Ja, det var 2 år sedan tror jag.
Mm.
Men då när det var frågeställning så lät han väl inte vissa komma till tals som var kritiska.
Ja, just det. De sa att människor skulle ha möjlighet att få ställa frågor. Men ja, istället precis. Så var det ju 2 utvalda frågor, alltså de själva.
Ungefär. Ja, precis.
Jesper.
Ja.
Jag har hört något sånt där att det är någon intern fejd mellan Ludvikabor och Grängesbergare.
Det stämmer.
Och jag har hört att det måste då vara Ludvikabor som säger att folk från Grängesberg har en sån medfödd att de typ är platta i pannan för att de alltid hade den här lampan som man har.
Ja. Ja, man kan ju betrygga sig så att Ludvika hade ju inte funnits utan Granedesocknen och speciellt Grängesberg.
Ja, nej, det var schysst.
Med tanke på att Ludvika uppstod år 1919. Och det fanns ju ingenting i Ludvika då. Och sen när det slog sig ihop till Ludvika kommun så tog Ludvika kommun alla pengar ur Granedesocknen som till stor del hade tjänats ihop av gruvdriften. Och så att allt centraliserades i Ludvika.
Det snuvade helt enkelt.
Det kan man ju säga.
Aha, ja.
Men jag vet, Jesper, du har ju visat mig lite då så här, gamla bilder från Grängesberg.
Ja.
Det tycker jag är häftigt. När du har visat mig så här, den här bilden är tagen från den här gatan till exempel.
Mm.
Och hur det ser ut idag, det där tycker jag är så otroligt spännande när man får titta på gamla bilder.
Ja, jag ska faktiskt på en sån här träff angående Grängesberg här den 25.
Mm.
Och då får man se, ja, man får prata med personer som bodde eller bor fortfarande i Grängesberg. Och sen hur det var under gruvtiden då liksom centrum var kvar på det gamla området så att säga och få se bilder som man aldrig har sett förut och hur man kan jämföra det med idag, hur samhället har förändrats. Jag vet till exempel att det är bank inne på den rasrisksområdet så att säga. Och tydligen så ska ju den här bankvalvsdörren ligga kvar ute i skogen.
Mm-hmm.
Och man flyttade ju även kyrkogården i samband med i början på 70-talet. Rasrisken började härja, liksom, började bli sprickbildningar i berget och allting. Så en del gravstenar finns ju kvar för de lyckades ju inte flytta alla kistor som hade liksom mörknat sönder och allting. Så det finns ju en hel del kvar ute i gamla Grängesberg så att säga. Och gamla Grängesberg är ju i princip inhägnat nu. Just på grund av rasrisken och allting.
Nu har jag glömt bort. Var någonstans exakt. Nu är det svårt för lyssnarna att förstå kanske. Men var någonstans var det gamla Grängesberg låg?
Om du tänker dig tågstationen i Grängesberg. Busstationen.
Ja.
Mitt i centrum. Det är Konsum där.
Mm.
Och så tittar man mot busstationen och det där.
Mm.
Och bakom allting. Bakom järnvägen. Man säger 500 meter in kanske.
Mm.
Där låg allting. Längs hela järnvägen i princip.
Okej. Okay. Ja, vad häftigt. För det finns ju mycket historia där. Och när man tänker sig att de har flyttat en hel stad.
Ja. Och det finns ju fortfarande en del byggnader kvar.
Mm.
Visserligen väldigt förfallna. Och en del har ju liksom rasat in i skärningen skulle jag tro.
Mm, men de håller väl åtminstone på. Förlåt, nu avbröt jag det. Ja, vad sa du?
Jo, skärningen är ju en del av det gruvan. Jag drev malmbrytningen då. Det rasade ju in, jag vet inte vilket år, men det rasade i alla fall in och sen ja, så blev det ju så att man flyttade hela byn. Och en del byggnader det följde ju med när det sprack. Liksom. Då började ju fasader och allting brista. Och jag tror de sista som bodde inne i gamla Grängesberg. De flyttade väl ut någon gång på 90-talet. Och jag minns när jag var liten så väckte min mor och far mig en kväll. Just för att det var en stor byggnad som brann inne i gamla Grängesberg. Man kunde se det från tågstationen. Och den var alldeles övertänd. Och även var det liksom så här skog i vägen och allting.
Men vad sa du att det fanns fortfarande? Var det bankvalv?
Ja, det finns dörren till ett bankvalv ska ligga kvar där ute.
Mm-hmm. Men vi ska prata lite senare om vad heter det? Urban Exploring, men du kan väl bara nämna alltså bara en liten teaser. Men har du varit och inne i såna här gamla byggnader eller?
Ja.
Vad spännande.
Mm.
Det ska vi prata om
Grängesberg.
Vad sa du?
Är något mer ni vill veta om Grängesberg?
Det finns det säkert. Det är bara att det är svårt att komma på.
Eller rättare sagt, Berge. Ja, Berge.
Ja, men jag tänker lite grann det som Jimmy var inne på. Det där har jag ju märkt när man har pratat om med ungdomar inne i Ludvika. Då brukar de prata lite nedlåtande så här med att men det var ju Grängesberg elever eller bor som kom hit. Så att man märker att det är en fade bland ungdomar också mellan Ludvika och Grängesberg.
Det var ju som när man var runt tonåren och då när det var marknad liksom antingen i Grängesberg eller Ludvika eller någonting, så var det ju att man inväntade ju Ludvikaborna, eller ibland så enades Grängesberg och Ludvikaborna och gick emot Kopparbergarna och Smedjebackarna, som var det ju slagsmål.
Men vad handlade de här konflikterna om?
Ja, det var väl bara att man de kom från Smedjebacken och Kopparberg. Var väl det. Man tyckte väl att de var efterblivna.
Jag tänkte precis fråga, vad var fördomarna mot varandra?
Ja, det var väl efterblivenhet allmänt.
Ja.
Och sen när man gick i högstadiet och när man slogs ihop med de övriga skolorna i kommunen liksom till en skola, då kallar man ju de som gick i Saxdalen, typ Sunnasjö, Granjade, Nyhammar, det var ju Buschenbor så att säga. Och vi i Grängen så kallade det gruvpip, om man säger så.
Mm-hmm. Jag är nyfiken på att veta vad det där pipet.
Ja, jag skrev det i chatten.
Jaha. Det var ett ord som är åtalbart om man säger det här.
Ja, precis.
Då ska vi inte säga det.
Jag får säga pip. Det är lugnt alltså.
Ja, men sen är det ju också så att Grängesberg är numera känt för något annat.
Ja, precis. Och nu på senare tid så har ju den största arbetsgivaren i hela Sverige, eller i Grängesberg, det är ju Spendrups.
Ja, och det ska vi prata om efter musikpausen. Så vi ska spela låten Moder Svea. Så är vi strax tillbaka och ska prata lite grann om Spendrups. Ska jag alltid leva moder? Då var vi tillbaka. Och jag glömde säga det också innan vi gick över till musikpaus, att det var Lena Philipsson som sjöng den här låten, Moder Svea. Ja, Spendrups ska vi prata lite grann om. Och även om dig, Jesper.
Ja, precis.
Vi har ju...
Dagen äntligen kommit, som vi alla har väntat på.
Ja, det är ju så att vi har många, många, många gånger pratat om dina turer, Jesper, med Spendrups, där du...
Mm. Precis.
Har varit anställd.
Ja.
Med betoning på ordet har varit.
Har varit, ja.
Ja, du kan väl berätta lite grann, ge oss en uppdatering i vad som har hänt.
Jo, den, ja, precis. Den 29 maj 2019 blev jag inkallad till ett sånt här återkopplingsmöte, eller vad man ska säga. Då skulle jag prata om hur det gick och allting. Men den här gången laddade Spendrups med något annat. De gav mig ett papper där det stod om varsling och varsel med anledning till uppsägning, rättare sagt.
Du fick sparken med andra ord.
Ja, på grund av personliga skäl. Och vi vet ju alla vad det betyder.
Mm.
Och det är ju enbart på grund av mina åsikter, men det förnekar de ju som vanligt.
Men vem var det som överlämnade den här lappen till dig?
Einar Botten.
Ständigt denna Einar.
Ja, den där, han som är riktigt botten.
Mm. Ja, nej, men så du fick den här lappen?
Ja,
om att
precis.
Du hade blivit varslad.
Precis. Fick den här lappen. Jag ifrågasatte om det berodde på mina åsikter. Varpå han säger att nej, det beror inte på dina åsikter. Du är en säkerhetsrisk och ja, att som sagt, det är inte på grund av dina åsikter utan det är av personliga skäl, men det är ju sammanhanget av personer du umgås med på fritiden som pratar illa och tycker illa om Spendrups. Så av den anledningen fick jag gå hem och jag har varit avstängd där och då. Får inte komma tillbaka till arbetet. Får inte gå in på området. Jag har varit ledsagad ut. Fick hämta mina grejer som tur var. Det fick jag ju inte vid omplaceringen. Då fick jag inte gå och hämta mina grejer. Men nu i alla fall så fick jag vart jag följd. Och fick plocka ihop mina saker. Ta ett snabbt avsked av de som jobbade på det skiftet och sa att jag hade blivit sparkad på grund av mina åsikter. Och så var det bara att gå hem.
Mm. Men vad var jag skulle säga? Då när de sa att du var en säkerhetsrisk.
Mm.
Har de utvecklat det? På vilket sätt? Vad är det de är rädda för att du ska göra?
I ett tidigare möte jag haft med Einar Botten så menar de på att jag ska förgifta drycken. Eller att jag under högre influenser ska förgifta drycken. Det var under tiden jag jobbade på produktionssidan.
Mm.
För då hade jag, var jag nära där de tillredde eller bryggde öl och tillredde diverse läskedrycker och sånt där. Då. Så det var ju, där var jag en säkerhetsrisk.
Men sen blev ju du omplacerad.
Ja, jag har varit omplacerad till lagersidan där allting är förslutet.
Men, och du hade inte tillgång till produktionen?
Nej, jag var ju avstängd från produktionen.
Och hur menar de att du skulle vara en säkerhetsrisk på den nya avdelningen?
Ja, det var väl det att jag... Som han lade fram det så har jag inte uppfyllt de här kraven som jag fick på mig. Under tiden vid omplaceringen att jag skulle göra precis som vad cheferna sa till mig att jag skulle göra. Och jag skulle sluta umgås med folk som talar inlag om Spendrups och deras produkter. Ja, jag skulle, de rekommenderar att jag skulle åka och prata med en extern psykolog, vilket visade sig vara en psykolog som hade typ examen i beteendevetenskap och allting. Och där och då så vägrade jag att gå på det där. Och därav så kunde inte vårt samarbete fortsätta, tyckte den här Einar då. Men ändå, i de här samtalen har han sett och lovordat mig och sagt att jag är en av de bästa teknikerna som har jobbat på Spendrups. Att sådana tekniker som mig växer inte på träd. Det är en förlust att jag får gå därifrån. Och ja, att han hoppades att våra vägar skulle mötas någon gång i framtiden igen. Men ja.
Finns bång?
Ja, det är möjligt.
Mm. Men vad då? Alltså, de kan ju inte mena att du inte uppfyllt deras krav. De kan ju inte bestämma vilka du får umgås med på din fritid.
Nej, precis. Man tycker det.
Det hade varit en annan sak om du hade kanske, inte vet jag, släppt in obehöriga in på området eller in i byggnaden.
Ja, precis.
Men det har inte du gjort.
Nej. Och jag liksom aldrig, vad ska man säga, sprider någon form av propaganda eller någonting på jobbet då. Visst, man har ju deltagit i en del debatter, men ingen liksom så här konkret att köra på och försöka övertyga folk.
Men hur många år?
Vad sa du, Jimmy?
Hur många år hade du jobbat där, Jesper?
Jag började 2013, blev fast anställd 2014. Eller tills
jag tänkte, vad var reaktionerna från dina kollegor när du fick gå där då?
Ja, det var ju i princip alla kollegor jag hade på den här lagersidan. De hörde av sig på ett eller annat sätt och frågade hur fan det här var möjligt och varför de håller på så här och allting.
Men... Alltså det är ju en ganska grov anklagelse. Alltså det måste ju nästan till räknas som någon form av förtal.
Ja, det
alltså att hävda att du skulle liksom helt utan någon incident till grund så hävdar de att du kanske förgiftar drycken. Alltså så att helt random människor någonstans i Sverige liksom blir förgiftad på något sätt.
Ja, och som de sa, det är inte på grund av mig eller mina åsikter, utan det är ju sammanhanget med personerna jag umgås med på min fritid.
Ja, men som att till exempel jag då skulle vara intresserad av det, eller någon annan liksom i Nordiska motståndsrörelsen. Ja.
Nej, men jag tänker så här, du har ju haft dina politiska åsikter väldigt länge.
Ja.
Under hela tiden du arbetar på Spendrups under alla de här åren.
Ja.
Och du har inte...
Det var bara det att liksom...
Drycken.
Nej, och det, vad ska man säga? Och sen förra året då jag blev en offentlig person. Och det stör sig Spendrups också på att jag är offentlig i motståndsrörelsen. Och ja, men ända sedan dess har det ju varit livat från ett håll eller ett annat liksom.
Men det är ju väldigt märkligt att de själva säger att du är en väldigt uppskattad medarbetare.
Ja.
Du har skött ditt jobb klanderfritt. Kollegor, du uppskattar bland kollegor som tycker att det är absurt att man gör sig av med dig. Och det enda de uppger är att det är personligt. Och att du helt enkelt inte får umgås med vilka du vill på din fritid.
Precis. Men sen kan man ju ifrågasätta, men det är okej att ha pedofiler anställda på Spendrups. Det är tydligen okej.
Mm. Som på riktigt utgör ett hot mot barn.
Ja, men precis. Och sen... ja, precis.
Ja, det är, nej, men det är ju sinnessjukt.
Och sen att vänsteraktivister får sitta i som skyddsombud och allt möjligt. Det är helt okej.
Okay. Ja, det är knäppt. Men hur mår du efter det här? Sitter du hemma och hänger läpp och tänker att ditt liv är förstört nu?
Nej. Herregud, det finns nya möjligheter. Jobb finns. Det är det minsta bekymmer om man säger så.
Ja.
Alltså vi är liksom organisationen. Vi skulle nästan i princip kunna ta vilket jobb som helst. Vi har ju en arbetsmoral som är högre än de flesta. Liksom. Och vi vet ju vad som är rätt och vad man ska göra. Liksom, vad som krävs helt enkelt. Och vi är ju rakryggade och stolta. Så det här är ju liksom bara ett litet fartgupp så att säga. Det är ju inget hinder i min vardag som så.
Nej. Vad var det jag skulle säga? Jag tänkte ju fråga dig någonting. Jo, vi behöver inte gå in på det så detaljerat. Men jag tänkte bara fråga, kommer du bara liksom acceptera det här? Eller kommer du att vidta åtgärder?
Jag kan ju säga att åtgärder är vidtagna och det är pågående så att säga.
Mm.
Så det här beslutet som Spendrups har tagit är inte acceptabelt så att säga. Nej,
och rent av olagligt borde det ju vara.
Ja.
Man kan ju inte sparka en fast anställd person på grund av det, alltså personens politiska åsikter som Precis. Är helt lagliga att ha och dessutom med hänvisning till vad du gör på din fritid.
Precis. Och jag ifrågasatte på det här när jag fick varselbeskedet att har vi ifrågasatt om vi har demokrati? Ja, det har vi. Har vi yttrandefrihet? Ja, det har vi. Har vi åsiktsfrihet? Ja, det har vi. Har vi föreningsfrihet? Ja, det har vi. Varför håller ni på så här mot mig då? Ja, men återigen, det är fortfarande inte på grund av dig, utan det är på grund av sammanhanget du umgås med.
Ja, det är knäpp. Och så jäkla fel.
Ja, de vill ju strypa yttrandefriheten och allting. Det är som om vi lever i en totalitär stat, skulle jag vilja påstå.
Mm. Men du får ju hålla oss uppdaterade lite längre fram om hur landet ligger helt enkelt.
Ja, absolut.
Och om Einar Botten och de tror att vi kommer sluta prata om dem och sluta liksom tycka negativt om dem så har de ju helt fel.
Ja, precis.
Ja, och jag tänkte att nu gör jag en fin liten övergång igen. Från att ha pratat om Spendrup så ska vi gå vidare till att prata om helgen som var. För där är ju faktiskt Spendrup också inblandade lite grann. Men jag tänkte innan vi börjar prata om det så vill jag att vi ska ringa upp Marcus Nord. Som kan få berätta lite grann om vad vi har gjort i helgen. Så vi får se om vår producent... Ja, titta, han är snabb.
Nej, Helmas.
Ja. Hallå. Hej, Marcus.
Hej.
Hur står det till?
Jo, det är stabilt för tillfället.
Vad bra. Vi sitter här och ska precis prata om helgen som var. Och jag tänkte att du kan väl få berätta vad vi gjorde i helgen.
Ja, absolut. I lördags var det då åter dags för HBTQ-rörelsen att arrangera Pride-tåg i Ludvika. Det var ju andra året på raken då. Och precis som förra året då, så var vi från motståndsrörelsen där och protesterade mot vansinnet. Och den här gången så hade vi tagit med oss en specialtillverkad banderoll. Som det stod tillbaka in i garderoben med det på. Och så tog vi med en garderob också.
Helt klockrent.
Och sen... Ja, men det var schysst faktiskt. Och så delade vi ut lite flygblad och så där till människor.
Var det någon som tog tillfället i akt med garderoben där och hoppade in?
Ja, det var några stycken som hoppade in där och försvann.
Ja.
Ja, nej, det var det inte.
Men vad skulle du, Marcus, säga om det där homotåget? Jag tyckte personligen att de verkade vara färre i år än vad de var förra året.
Ja, jag kommer nog inte riktigt ihåg hur det var förra året faktiskt.
Men om man säger som till exempel DT rapporterade, så skrev de ju att det var ungefär 1000-tal deltagande i tåget.
Ja.
Men vi som var där, vi kan ju konstatera att det inte var 1000-tal.
Ja.
Vad skulle vi kunna säga, inte för att skryta eller något sånt där, men sådana som alltså, är med i motståndsrörelsen och har ju varit med på ganska många folksamlingar och många demonstrationer. Vi har ju ändå ett hyfsat bra öga för hur mycket folk det är på en plats. Så förstår ni,
jo, men det brukar ju vara så att de skriver ju upp deras siffror och skriver ner våra siffror. Så är det ju alltid.
Ja, det som var nu, det var ju att alla gick i en enda stor klunga, så att det såg mycket ut mer än vad det egentligen var.
Ja, de hade ju inga raka fina led direkt.
Nej, precis.
Nej, men och sen hade de väl också kuppat det här, vad heter det nu då?
Statsloppet.
Ja.
Ja, precis.
Där folk liksom sprang, ja, ett lopp helt enkelt in i centrum. Och jag tror också att det är många av dem som de räknar in i det här tåget. Och som deltagande, trots att de var ju där och sprang loppet.
Ja, så är det säkert.
Ja, för det var ju många som sprang med sådana här regnbågsfärgade tröjor och fan hans moster.
Men Marcus?
Ja?
Förra året så blev väl du gripen i samband med det här?
Ja, precis. De kidnappade mig där på torget och körde iväg mig.
Ja, vi kanske kan be vår producent, om han är snabb och kan hitta det där klippet, så kan han ju länka till det när Marcus nog blir kidnappad. Väldigt snabbt. Nej, men hur gick det i år då?
Ja, där de hade problem med förra året var väl just det så kallade flyglarmet. Ja, vi valde väl att inte använda det i år. Både mest för att det kändes lite uttjatat liksom att göra samma sak i år igen. Nej, men så att det var väl ganska lugnt. Ja, hela tiden. Men sen så avslutade ju polisen med att upprätta en anmälan om brott mot ordningslagen då, mot mig och två andra aktivister. Men det är ju som vanligt ungefär nu för tiden.
Men det är ju så jävla löjligt liksom.
Men att de upprättar det mot tre personer, beror det på att de inte vet vem som var ansvarig på plats?
Ja, jag antar det.
Så de har ju tidigare så brukat några.
Ja, men precis. Tidigare så har de liksom kommit fram och så där och frågat, ja, vem är det som är ansvarig eller så där. Men ja, de kanske har lärt sig att vi inte brukar svara på det.
Så de testar en ny metod. Och det är bara att plocka några i gruppen.
Ja, så får väl de försöka lösa det sen i efterhand då, vem som då ska vara den ansvariga och åka dit på det, antar jag.
Mm. Men vad tyckte du annars om själva tåget då? Blev du imponerad?
Nej, verkligen inte. Det var ju en allsköns samling skräpmänniskor.
Jag hade ganska mycket kräksmak i munnen, om man säger så.
Ja, alltså man tittade ju mest på dem liksom som förde oväsen och liksom, ja, gick runt tåget, även om man ska kalla dem funktionärer eller sådär. Så att man tittade ju mest på dem, men de var ju, ja, väldigt äckliga och degenererade. Just i tåget så såg jag han, rektorn på Lorensbergsskolan.
Törnqvist.
Vad sa du?
Vad heter han? Vad heter han? Göran Törnqvist.
Ja, men precis. Han gick där och var tjock och såg stolt ut.
Ja, han ska ju överge Lorensberg nu och bege sig till Kopparberg, var det va?
Ja, just det, så var det.
Det var något sånt där.
Mm.
Men vad var polisens agerande på platsen då? Var de många och sådär och bråkade eller höll de sig på håll eller hur såg det ut liksom?
Ja, de var väl utspridda runt omkring. Så att jag vet inte om man kan säga att de var många. Det var väl så många som man kunde förvänta sig kanske. Men de var väl väldigt lugna. Tycker jag väl.
Ja, vad var det jag skulle säga? Jo, jag såg nu på DT att det står att förra året ska de ha varit 400 deltagande, men i år var de upp mot 1000. Jag skulle inte säga att de var över 1000 personer förra året, men jag kan nog säga ändå att de var fler förra året. Siffran 400 vet tusen som den stämmer för i år. Och som sagt, sen var det ju svårt också att veta vilka som gick i tåget, för det var ju samtidigt människor som hade deltagit i det här stadsloppet som hade Pride-tröjor. Det hade ju säg 90% av de deltagande. Så jag vet inte om det var någonting man delade ut till de som skulle delta. Som höll sig vid säkert. Sidan.
Ja.
Nej, men det som jag reagerar på som jag tycker är så jäkla vidrigt. Det är ju det här återkommande. Det är ju att det är barn med de där tågen.
Ja, det är så himla tragiskt.
Jag såg en vit kvinna som var där med sina barn. Eller jag såg ju flera sådana här. Men hon hade ett litet barns tjej. Kan ha varit 1 eller 2 år i barnvagn. Och barnet satt och höll i en pridevimpel. Och sen hade de det här klistermärket med ett hjärta då. Ska jag försöka krossa tyrunan. Som de hade satt fast på barnets, ja men på bröstet. Och sen hade de liksom, vagnen var utsmyckad med ja men pridefanor och vimplar. Och sen bar mamman runt på en bebis i en sån här, vad heter det, bärsele. Och på den hade hon satt där klistermärket och även satt dit en vimpel. Och hon gick förbi och så hånflinade hon. Och jag tänkte liksom så att, vad fasiken står du och flinar åt? Alltså, hon ska ju bara hem och skämmas. Det där är ju så jäkla sinnessjukt. Och jag menar, det där barnet kan inte ha varit mer än 1-2 år och fattar ingenting om vad den har på sig liksom.
Nej, det är
eller vad det mamma använder det för någon typ av propaganda.
Jag förstår inte hur man kan låta barn typ sexualiseras vid en sån tidig ålder. Alltså, det är så vidrigt.
Det är ju samma typ av människor kritiserar ju oss för att vi överhuvudtaget har barn liksom hemma. Och liksom tycker att de blir påverkade politiskt och så vidare och så vidare. Medan de själva har med sina barn i demonstrationer och har politiska budskap som de inte har en aning om vad det är för någonting. På sig, på kläder och så vidare.
Ja, men det där är så sinnessjukt. För att det är som jag som har en 5-årig dotter. Jag skulle aldrig släppa med mig henne på sånt där. Först och främst har inte hon en aning om vad politik är överhuvudtaget. Och jag skulle aldrig ta med mig min dotter för att hon på något sätt liksom ska... jag inte vet jag, var det någon propaganda och stå där i våra symboler när hon inte vet vad det är. Där får ju hon liksom fatta eget beslut om när hon har blivit äldre och förstår saker. Men de där barnen tvingas ju på det där. Kan de inte bara låta barn få vara barn?
Jo, men precis, barn ska ju vara barn.
Jo, de använder ju barn som någon form av liksom verktyg i deras perversa liksom ja men propaganda och att de är så här för att, inte vet jag, lyfta fram homolobbyn och dess äckliga verksamhet. Så ska man använda barnen i det där?
Ja, men de verkar vilja att sådana här pedofiler och allting ska ta barnen.
Jag tycker de ska prata med barnen om vem Kjell Rindar är. Ska vi se om barnen blir så här superglada sen när de blir äldre och veta vad det är de har deltagit i, vad deras föräldrar släpar med dem på.
Kommer aldrig förlåta dem.
Nej. Ja, men det är sjukt i alla fall.
Ja, verkligen.
Men efter det här i alla fall då, Marcus, när banderollen var ihoprullad, så vad gjorde vi sen då?
När vi passade ju på att lappa lite bilar på stan med de här flygbladen som vi hade med oss och även dela ut flygblad till lite hushåll och så där, runt omkring i Ludvika kommun. För att upplysa om det egentliga bakomliggande grunderna för Pride och ja, vad de vill då. Och så då.
Jo, för många är så snabba med att säga att vi hatar och att vi vill döda alla homosexuella och sånt där. Och jag tycker att det här flygbladet summerar ganska bra vad vi står och vad våra problem är med homolobbyn.
Ja, verkligen. Det tycker jag. Nej, det är ett jävla tjat om att vi bara hatar hela tiden och deras tåg bara handlar om kärlek. Men ja, det är inte riktigt så det är egentligen.
Det är väl de som står för det största hatet liksom.
Ja, verkligen. Det är vi som vill både våra egna och ja, barn i allmänhets väl liksom.
Mm.
Så ja, det är jävligt fult.
Ja, sen var det ju också en, i samband med att man lappade bilar, då var det ju en kvinna som ska vara så tolerant som gick och plockade bort våra flygblad från bilarna. Och när man konfronterade henne och ifrågasatte vad hon höll på med, då sa hon att ja, men ni måste ju respektera att folk inte tycker om era åsikter. Då frågade vi henne att ja, men hur kan du veta att alla de här bilägarna inte tycker som vi? Då blev hon ju sådär paff. Och ja, men liksom sa att men jag skiter i vad ni säger och försökte ta dem. Och det som var lustigt var att när vi gick närmare henne och sa att nu får du sluta. Du kan inte bara gå och riva bort det där från andras bilar. Det där är ju dessutom stöld. Då kom det en bil snabbt och som skulle plocka upp henne. Och i den där bilen var det ju hennes, vad jag tror i alla fall, sambo. Och då var det ju så här en bitig, stor, vuxen kar som satt i bilen med en liten pridevimpel. Medans ja, hans tjej gick runt där och liksom ja, men tjafsade helt enkelt. Och han satt och gömde sig i bilen och agerade liksom chaufför snabbt. När man ifrågasatte hans manlighet, då slängde hon ur sig diverse könsord och blev väldigt kränkt över att man hade ifrågasatt hennes kars manlighet.
Ja, det är roligt.
Mm. Ja, nej, men Marcus, kommer har du redan några planer för nästa års Pride-dag?
Nej, det har jag väl inte. Det är väl mycket som kommer hinna hända innan dess som man behöver planera och sådär. Men ja, vill jag ju komma tillbaka i alla fall, så mycket kan jag säga.
Men kommer man att kunna få se? Kommer det komma någon film eller bilder från själva dagen?
Ja, det kommer komma en artikel med film och bilder.
Vad bra. Då får lyssnarna helt enkelt gå in på Nordfront och hålla lite utkik.
Ja, under morgondagen hoppas jag.
Mm. Ja, men, har du någonting mer du vill tillägga, Marcus, om lördagen?
Nej, jag tror inte det. Det var ja, bra aktion.
Mm. Nej, men då får vi helt enkelt tacka dig, Marcus, för att du ville vara med.
Ja, tack själva.
Vi hörs och ha det så bra.
Ha det bra.
Detsamma. Hej då.
Hej då.
Hej.
Ja, det vi också glömde nämna medan Marcus var med här, när vi som vi var inne på när vi pratade om Spendrups, det var ju att de var ju där, Jesper.
Ja, precis.
Såg du några tidigare arbetskollegor där?
Ja, det gjorde jag.
Hälsar ni på varann?
På vägen tillbaka hälsade en i alla fall. Men det var ingen som hälsade när vi var där framme.
Nej. Men var det liksom kyligt? För jag tänker att de flesta som var där från Spendrups var ju också utsmyckade med så här Pride-tröjor, vimplar.
Ja, precis. Ja, det var faktiskt min före detta. Ja, eller han arbetade på en annan avdelning. Men det är han som hejar först.
Mm-hmm.
Jag är glatt tillbaka.
Mm. Jag tänker vilken skillnad. Där står han och liksom arbetar för homolobbyns liksom, vad ska man säga? Ska man säga framfart eller?
Ja.
Och du står där och gör motsatsen.
Ja, men precis. försöker förhindra.
Mm. Men var Einar Botten på plats?
Inte vad jag såg. I alla fall inte där de delade ut det här lokan.
Ja.
Så där såg han inte i alla fall.
Nej.
Han stod väl i skymundan.
Ja, visst var det så att Spendrup också även var en av sponsorerna av den här dagen.
Ja, precis.
Mm. Ja, just det. För det var det förra året som deras, de hade väl sådana här Pride-flaggor uppsatta utanför själva Spendrups.
Mm.
Som försvann.
Ja. Det var något sånt.
Ja, jag vill minnas att vi fick, eller vi på Nordtrons fick en film inskickad till oss.
Ja. Jag såg att de satt där i helgen nu också.
Ja, de gjorde det.
Ja.
Mm-hmm. Ja. Nej, jag vet inte vad vi har så mycket mer att säga om lördagen. Jimmy.
Ja.
Såg du, hann du se några uppdateringar eller något sånt där om lördagen?
Nej, det var ju väldigt tyst om det där.
Mm.
I slaskmedia och så vidare.
Ja, jag har faktiskt kikat lite grann och det enda jag egentligen har hittat är den här artikeln på DT. Där det står om den här prästen Torbjörn Claesson. Är han för övrigt, är han homosexuell? Är någon som vet det? Jo, det står här. Inledningsvis så står det då att, ska se vad det står. Till högljudda sambarytmer genomfördes Ludvika Pride för andra året i rad under lördagen. Det blev betydligt fler deltagare än i fjol med mer än dubbelt så många deltagare. Citat, jag tycker det här visar att samhället i Ludvika ställer upp mot för demokrati och människors lika värde. Mot för. Säger Torbjörn Claesson, präst i Svenska kyrkan som är medarrangör till arrangemang. Och sen står det då att se här. För Torbjörn är det 40-årsjubileum som präst till midsommar. Han har utfört flera samkönade vigslar i kyrkan. Torbjörn gick ut med sin homosexualitet redan för 22 år sedan och menar att kyrkan är en välkomnande och öppen plats. Citat, det var väl några moderata politiker som skrämselhickade när jag gick ut med det. Men annars var både omgivning, arbetsgivare och arbetskamrater stöttande på en gång. Kyrkan har väl inte alltid varit så himla välkomnande för homosexuella.
Ja, de verkar ha gjort en handvändning så att säga.
Mm. Jag tyckte också att det var någon i chatten som skrev att på 60-talet hade man arresterat samtliga för förargelseväckande beteende. Om något sånt här som Pride-tåg hade skett. Eller ett försök till det. Ja, nu precis. Nu länkar vår producent här i chatten. Klipp från när Spendrup blev av med sina de här homoflaggorna. Det var någon form av aktionsgrupp som heter Ottos vänner som skickade in den. Ja, nej, jag vet inte. Vi har ju summerat det här ganska bra tycker jag. Nej, sjukt i alla fall. Jag tycker det är sjukt med hela tåget, men än mer sjukt att de släpar med sig massa småbarn på det där.
Ja, verkligen.
Och som sagt, kolla upp Kjell Rindar. Och ni ser om ni verkligen tycker att det är så jäkla bra. För det tänkte jag på när vi var där också. Det att jag undrar hur många som är i det där tåget är homosexuella eller bara människor som är så här dumma sympatisörer till det där och inte riktigt fattar. Som tänker så här, åh nu går vi med i kärlekståget och sådär. Nu ska vi visa att vi är för kärlek och sådär. Men att de inte har någon koll alls på vad det är de deltar i.
Det är nog väldigt många.
Skulle vi säga majoriteten av de som deltar i det där.
Ja.
Ja. Och sen tänker jag så här, människor som stod runt omkring och tittade. Jag såg ju människor som liksom tittade på dem med så här avsmak här och där. Och som mer tänkte att ja, men vi går väl dit och tittar på spektaklet. Det var inte sådär applåder eller, jag såg ju många som tackade nej till att när de blev erbjudna sådana här Pride-vimplar.
Ja, det var en hel del faktiskt.
Ja, nej, sjukt i alla fall, men en bra aktion. Jag tyckte det var en fyndig banderoll och sen var det fyndigt med den här garderoben.
Ja, faktiskt.
Mm. Jag tycker vi tar och spelar en liten musikpauslåt innan vi går vidare. Och det får
jag
kom upp. Ja, vad sa du, Jimmy?
Jag kom bara på en grej. Ni skulle ju ha haft en kista kanske. Men det kanske skulle vara en form av brott. Uppvigling.
Kanske. Men ja, man får väl helt enkelt utgå från att de kanske arrangerar något sånt här nästa år. Och då, du får ju tipsa Marcus Nord.
Jag ska göra det.
Ja. Nej, men vi kör låten Västervald, så är vi snart tillbaka. Då var vi tillbaka. Och vi pratade lite tidigare i avsnittet om urban exploring. Och jag vet, Jesper, att du har ju ett stort intresse för det här.
Ja, det är väl...
Vad är urban exploring? Kan du börja med att berätta?
Som jag definierar urban exploring, det är liksom... jag utforskar liksom övergivna ställen. Byggnader, det kan vara gamla nedlagda ställen och lite sånt.
Mm. Vad är det med de här sakerna som gör, vad ska man säga, som väckte ditt intresse, som har fått dig att hålla på med det?
Alltså det börjar väl liksom, ja, som här i Grängesberg då. Alltså man var ute som ung och sprang inne i gamla Grängesberg och liksom kolla på ruinerna som fanns där och allting. Och ja, men så väcktes det väl ett intresse. Och liksom man gjorde lite mer efterforskning och kolla hur ställena såg ut när de var i drift och sådär. Och när, ja, men liksom, när allting i sina glansdagar så att säga. Och sen liksom se hur samhället har utvecklats nu med att man säljer ut bolag och flyttar liksom produktion och allting utomlands för att det är billigare och allting. Och se liksom hur allting förfaller. Och det, med många av de här byggnaderna och allting, det står ju kvar, för det måste ju saneras allt möjligt innan det får rivas eller plomberas till exempel. Och jag är ju mycket ute och fotograferar såna här ställen då. Och det är ju, man kan stöta på jättemycket häftiga grejer. Det ligger ju oftast så här mycket gamla grejer kvar. Och senast jag var hittade jag något, jag tror det var ett serviceprotokoll från 1947 tror jag det var. Men jag även hittade med hjälp av en kompis en gammal gynekologstol här i Grängesberg. Och den var inte direkt bekväm att sitta i.
Och du testade?
Jag var tvungen att testa. Men det var ju bara stålramen kvar. Så. Men tidigare har de säkert varit baderad. Men det var inte det här i alla fall.
Så var det att du var tvungen?
Ja.
Ja.
Jag la mig i den i alla fall.
Vad lustigt. Jag hade precis tänkt att fråga dig. Vad är det liksom häftigaste du har sett? Men det kanske det då?
Nej, det häftigaste jag har sett är ju Tyskgruvan i Kopparberg. Alltså det är så maffigt. Alltså det var ju där, vad ska man säga, tidig vår och det fortfarande var en del snö ute. Och liksom, det var kallt i gruvan då. Och sen kom man in i själva stora schaktet och då blev det som en vägg och det var alldeles varmt. Och det var disigt allt möjligt. Man kunde inte ta bilder för det blev liksom sen allt. Och just att i Tyskgruvan har liksom som en vägg som är, vad ska man säga, en staplad timmervägg. Och där slutar de bryta malm typ 1747. Så det måste jag säga var det fräckaste ställe jag har varit på hittills. Men söker ständigt efter nya ställen och utforska. Och även här i vintras så tog en kompis med mig ut i skogen här i Grängesberg och visade mig på en gammal gruvlave som jag faktiskt inte hade en aning om att den stod. Den stod liksom uppe i skogen. Och även visade han på ett gammalt dagbrott som bara ligger några hundra meter från där jag bor. Det har man liksom aldrig tänkt på. Och det liksom finns inget som... det står inte så mycket skrivet om det. Så det var intressant att se att det finns så pass nära en, helt enkelt.
Mm. Men när du är ute på sådana här äventyr, brukar du fota och filma mycket?
Ja, det blir en hel del fotografering. Och så nu... Som den senaste turen jag var ute, då var jag ute och paddla kanot på Skärningen här i Grängesberg då. Och det var maffigt att se Skärningen från ett annat perspektiv. Annars står man ju liksom vid kanten till Skärningen och blickar ner i Skärningen. Men nu var man ju liksom vid vattennivån och fick se allt från ett annat perspektiv.
Men det var det du pratade om tidigare när vi pratade om Grängesbergs historia.
Ja, precis. Och vattnet är ju så här kristallklart av alla mineraler som är i bergen och någonting.
Men vad kan man se för någonting när man, när du paddlade där? Vad såg du för någonting spännande?
Alltså du såg ju sprickor, du såg ju träd som fortfarande stod i vattnet och det var ju massa gamla rör och allt möjligt. Och sen även paddlade vi över på andra sidan skärningen, den västra sidan. Och där hittade vi även en ingång till Grängesbergs gruva som vi klättrade upp och kollade. Mm. Och jag antar att den delen är från, ja, ska jag säga, tidigt 1900-tal kanske. För det är liksom ett schakt som är liksom uppstadgat av träpålar. Och i dagens läge använder man ju inte träpålar för att stadga upp det direkt.
Men när man håller på med urban exploring, finns det inte lite risk att man, alltså om man är inne i gamla hus och sådär, att saker rasar och går sönder och sådär?
Jo, det finns ju alltid en säkerhetsrisk. Det gör det ju. Så man får ju iaktta en väldig försiktighet. Och sen speciellt om man är inne som jag i gamla gruvor, då får man ju verkligen se upp vart man sätter fötterna. Om det går, som i det här fallet, Grängesbergs gruva då. Då var det liksom ett schakt som hade rasat in, så att säga. Och då var det kanske en 20-30 meter ner till vattennivån. Och det var ju liksom, vad ska man säga, dålig mark, med mycket hål i marken. Så man fick ju verkligen se vart man satte fötterna någonstans.
Jo.
Men finns det har du något tips till, jag vet inte om någon av våra lyssnare kanske blir intresserad av att göra det här nu när de hört dig prata om det. Tips på utrustning eller saker de borde tänka på när de ger sig ut på sånt här?
Bra skor. Oömma kläder. Handskar kan vara väldigt bra. Rep är alltid bra med sig. Pannlampa, ficklampa. Kniv kan vara riktigt bra med sig. Det finns, listan kan göras lång. Och sen som jag tänker ju främst på kamerautrustningen och lampor liksom, så man får bra bilder.
Mm. Men jag tänkte det du sa om att du brukar filma och fota mycket. Har du ingen film eller några bilder som vi kan dela med oss av till lyssnarna så de får se vad det är du pysslar med?
Jag länkar en länk i chatten så får se om vår producent kan lägga ut. Annars kan jag har tagit några bilder jag har tagit framförallt från Tyskgruvan då.
Mm.
Tror jag, eller om det är från krutfabriken i Tyfors.
Ja, sen kanske vi kan lägga in de bilderna in i radioartikeln sen, som ja, ligger på absolut. Nordisk Radio.
Absolut.
Ja, titta. Absolut. Där kom ju filmen upp på en gång.
Och den är ungefär 14 minuter lång och den är oklippt då.
Ja, men då har de något att göra i. Vad sa du, hur många minuter då?
14 minuter tror jag han var.
Ja. Oh, nej, men vad spännande Jesper. Jag skulle vilja följa med på någon sån där och titta just på gamla byggnader och så. Ja, det hade varit superintressant. Framförallt nu när vi har pratat om det här med gamla Grängesberg. Det skulle jag vilja åka och titta på.
Ja, precis. Jo, men kan vi absolut gå runt på. Alltså, det finns ju väldigt mycket att se.
Mm. Jag tänkte på det också. Jag glömde bort att fråga dig det. Men det var då när vi pratade om det här med Grängesberg. Men finns det inte, jag för mig att du nämnde förut att det finns som ett museum där man kan gå och titta på gamla bilder, eller hur var det?
Ja, precis. Det ligger ett museum här i Grängesberg. Vad ska man säga, ett gruvmuseum. Och det ligger alldeles mellan Ica och Konsum i ett vanligt så här, typ bostadshyreshus. Och det står typ gruvmuseum eller ekomuseum står.
Mm. Ja, dit vill jag också gå till.
Ja, jag tror de har öppet till 4 eller 5 på vardagar. Jag är inte riktigt säker.
Mm. Jag såg förut förresten någon bild när det var, jag vet inte om det var en äldre kvinna som gick med små barn eller hur det nu var. Men vad heter det? Källfall?
Ja, precis.
Och det är väl gamla gruvbostäder?
Ja, men precis.
Ja, där såg jag en bild när de här kvinnorna eller de här barnen gick. Ja. Och det är ganska kul för de har väl börjat rösta upp de här bostäderna nu.
Ja, precis. De där husen är ju K-märkta så att säga. Och de får ju inte rivas eller någonting. Utan kravet är väl att de ska återställas i ursprungsskicket.
Mm.
Som de var från slut på 1800-talet så att säga.
Jo, men för jag tänkte på det när jag såg bilden. Nu var det förvisso en svartvit bild. Men jag tycker ju att det ser väldigt likadant ut idag som det gör på den här bilden.
Ja, visst gör det.
Alltså det var också häftigt att se. Nej, men det där är väldigt intressant. Du får börja uppdatera här i radio för varje gång du har varit ute på något sånt där äventyr.
Ja, absolut. Det ska vi kunna ordna.
Mm. Jimmy, har du några frågor till Jesper om det här med
Urban Exploring? Jag har en fundering. Jag har ju sett något sånt där på YouTube när man gör det här i mörker.
Ja, precis.
Och då tänker jag så här, varför i helvete gör man det? För jag har också varit uppe i något sånt där hus i Grängesberg, något sånt här gammalt. Och det var ju så här, från ingenstans så var det ett hål i golvet med ett fall på flera meter. Och sådana saker. Alltså gör man det bara för att man vill vara lite så här edgy, lite cool? Eller finns det någon annan fördel med att göra det i mörkret just?
Nej, alltså som jag har gjort det, vissa av sakerna har ju skett under vintertid. Och då är det ju mörkt.
Det är sant.
Och ja, man kan ju liksom inte göra så mycket annat.
Men kan det vara olagligt att besöka sådana platser?
Alltså ska det vara olagligt så ska det ju liksom stå skyltar, förbjudet område och tillträde förbjudet, allt möjligt.
Mm.
Men finns det något community för det här där folk liksom försöker vara tuffare än den andra och sådär?
Alltså det finns det säkert. Jag har själv aldrig liksom satt mig in i den världen, utan jag har mest bara av ren nyfikenhet och kulturhistoria så har jag sökt mig till sådana här ställen liksom.
Ja. Jag tänker också det kanske vore ganska coolt att dyka i den här, vad kallar du det för, i skäret?
Skärningen. Ja. Jo, det är nog väldigt intressant, men jag tror den djupaste delen är en bra bit över 100 meter.
Men Jesper?
Då får man ju bubbla på ett tag.
Jesper?
Ja?
Om man skulle... om man säger att man går och utforskar en sån här gammal byggnad och så hittar man något föremål som man tänker att det här var spännande, den här vill jag ta med mig. Nej. Är det olagligt om någon har med sig det?
Jag vet inte om det är olagligt, men jag rör aldrig.
Nej.
Det ligger där av en anledning liksom. Det har ramlat dit eller fallit dit eller vad som helst, men det har funnit sin plats liksom. Den ska vara där.
Så den här gynekologstolen, den blev kvar?
Ja, det kan man verkligen säga.
Mm. Det är lite osäkert på rösten där.
Ja, du kan ju få gå och kolla själv. Vänta, jag ska bara ställa tillbaka.
Ja, gör det. Snabbt. Ja, nej men spännande Jesper. Och som sagt, du får hålla oss uppdaterade här. När du har varit ute på något nytt. Och sen som sagt, ni lyssnare borde gå in och titta på det där klippet som Jesper har spelat in. Ja, hörni. Jag hoppar över direkt till lite avslutssnack innan vi avrundar kvällens avsnitt. Och jag vill passa på också att fråga våra lyssnare om de har märkt av någon förändring i ljudkvaliteten. Om den är bättre eller sämre mot vad den brukar vara. Så ni får gärna skriva ner i chatten om ni tycker att ljudet har fungerat bra och förhoppningsvis bättre idag. Och medan ni funderar och skriver i chatten så tänkte jag bara att någonting lite Jag såg en nyhet, men idag i DT, jag tror vi pratade om det förra året, om att det hade varit en tävling, eller vad man ska säga, där man, kan man säga att man korade Sveriges fulaste stad. Och det blev ju faktiskt Borlänge förra året som man utsåg till Sveriges absolut fulaste stad. Men nu är det en ny tävling på gång. Och det här året heter tävlingen Sveriges vackraste byggnad genom tiderna. Och det är då Arkitekturupproret som har startat den här tävlingen, där jag tror det var vem som helst får gå in och rösta. Så jag tänkte att ni lyssnare även kan få skriva ner det. Nej, förlåt, inte det var, sa jag finaste byggnaden, inte staden, va? Ja, nu blir ni helt tysta. Ja, men Sveriges vackraste byggnad i alla fall genom tiderna. Jag vet inte om jag sa det. Nu ska vi se här. Och det har ju redan kommit in massa förslag. Och i Dalarna står det att röstningen pågår för fullt. Och i topp just nu så ligger August Larsson-huset i Orsa. Jag har själv ingen aning om vad det är för byggnad. Vet du det, Jesper, som bor eller född och uppvuxen i Dalarna?
Orsa ligger en bra bit ifrån.
Mm. Ja, men det står i alla fall att nu ska vi se här. I Dalarna pågår röstningen för fullt. I topp ligger just nu August Larsson-huset i Orsa, följt av stationshuset i Vansbro. Jag tror inte, det har jag inte heller sett. Är det något så här, är det något fantastiskt med det?
Nej, inte vad jag... Ja, stationshuset, det är rätt snyggt i Vansbro.
Mm.
Det är ju så här... stora portar där de förvarar tågen och allting i. Det är faktiskt rätt häftigt, måste jag säga.
Om du fick välja någon byggnad själv då, Jesper. Det behöver ju inte vara just i Dalarna. Men med tanke på att våra program heter Ändra Dalarna, så skulle det vara bra om du... kom på någon byggnad i Dalarna som du tycker är det, som borde vinna det här.
Träkyrkan i Orsa.
Träkyrkan i Orsa.
Ja, en händelse kom ifrån Grängesberg.
Precis.
Känns som att du är lite partisk för Grängesberg.
Nu ska vi inte vara såna.
Mm. Nej, men jag ska kolla upp det, så ska jag se om det är en värdig deltagare i den här tävlingen.
Det tycker jag.
Du då, Jimmy, har du någon favoritbyggnad?
Då skulle jag nog säga det här, vad heter det då? Heter den tvättstugan? Eller har jag helt fel?
Så har du tvättstugan?
Hallå?
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 Det är jätteknäppt nu.
Hör ni mig?
Ja, vi hör dig. Hör du oss?
Ja, jag hör er. Lite halvt som halvt.
Ja, nej, jag frågade dig. Sa du tvättstugan? För det laggade för mig.
Nej, alltså min tvättstuga är inte så jättefin. Den är inne i källaren. Men Onestugan.
Jag vet inte heller vad det är. Men den vi här kanske vi har pratat om här förresten.
Ja, vi pratade om Gustav Vasa.
Ja, precis.
Jag tycker, alltså, fast det är inte bara just den, utan sådana byggnader. Jag har ju bara sett sådana i Dalarna, och sådana tycker jag är väldigt fina.
Mm. Nej, jag har inte sett den. Det känns som att jag måste börja ta mig ut mer i Dalarna.
Ja, du får ju sluta hålla dig inomhus hela tiden.
Ja.
Bli lite kultiverad, Jana.
Ja, jag måste bli det.
Det finns mer än Stockholm.
Det gör det. Ja, nej, men nej, jag får skärpa till mer. Ska se här om det har kommit in något förslag i chatten. De skriver ju här om kyrkor. Men det är ingen som har skrivit i ljudet. Om det har blivit bättre eller sämre. Jag tror att de i chatten är blygare då. Jag vet inte om de är liksom lite så här segstartade nu för att vi har varit borta i 2 veckor och det är svårt för dem att komma med i matchen så här efter 2 veckors uppehåll. Men ja, nej, som sagt, ni får gärna skriva i chatten om ni har märkt någon förändring i kvalitet. Ja, jag vet inte. Har ni någonting ni vill prata om, Jesper och Jimmy, innan vi avrundar?
Nej, inte så där på rak arm faktiskt.
Nej, inte vad jag kommer på just nu.
Nej. Men tror ni förresten att det kommer bli en byggnad, en dalabyggnad som vinner?
Jag kan ju hoppas att det blir det i alla fall.
Ja. Tror inte det står... Okej. Här står det att den här omröstningen kommer pågå ända fram till hösten. Och den är indelad i deltävlingar och sådär. Så att det dröjer ju. Så att ni har ju lite tid på att fundera om ni vill stå kvar. Vi står fast vid era förslag. Ja. Nu står det här att de tycker att ljudet är lite svajigt. Är det någon som beskriver ljudet som tämligen ariskt?
Sådär.
Jag kan ju sympatisera med det. Jag tycker också att det laggar lite.
Ja, men det har det faktiskt gjort för mig också.
Har du laggat för mig någonting?
Jag vet ju inte om det är mitt internet eller om det är ljudet. Men vid något tillfälle så försvann du till och från för mig.
Jag säger bara Grängesberg. Allting är klockrätt.
Ja. Förutom att ni har spendrups där.
Ja, förutom det då.
Men vi får helt enkelt se om ljudet är bättre eller sämre i nästa avsnitt. Får vi göra.
Vi får öva helt enkelt.
Ja, sen tänkte jag bara meddela också att vår producent har varit snabb och slängt in bilder från Jespers små äventyr i radioartikeln. Så att gå in på nordiskradio.se och titta där. Ja, nu var vår producent snabb igen och slängde in det direkt i chatten. Så där kan ni gå in och titta på bilder som Jesper har tagit. Men ja, det blev ju inte så jättekorta avsnitt idag ändå.
Nej.
Vi bara fortsätter att ljuga om det där.
Ja, det är som vanligt. Falska förhoppningar, eller vad man ska säga. Men det är kanske till en fördel.
Kanske. Ja, nej, men vi får väl helt enkelt tacka för oss. Sen så är vi tillbaka på måndag nästa vecka igen. Och sen kommer vi väl så småningom att gå på semester. Så att det blir lite radiouppehåll. Men när det här blir vet jag inte riktigt exakt. Så att, men ni får helt enkelt hålla utkik på nordiskradio.se efter uppdateringar. Men som det ser ut nu så sänder vi nästa vecka som vanligt. Tack för att ni lyssnade och ha det så bra så länge, så hörs vi. Hej då!
Adjö!
Mamma, ha det så bra! Hej då!
Hej då! Jag hörde dig sitta vid bordet under en fikarast. Du satt där och där kaffe efter ett hårt arbetspass. Men näsan i en tidning och föga munter blick. Snart svor du över samhället och vårt styrelseskick. Du pratade om våldtäkter, om övergrepp och rån. Och om alla flyktingar som borde skickas härifrån. Vidare gick snacket om anarkism och kommunism. Men det värsta som du visste var nationalsocialism. Jag betraktade din uppsyn och lyssnade på ditt prat. Du hörde mina suckar och frågade ganska snart vad jag tyckte om nazismen och dess propagandamaskin. Om jag hade mage att försvara dessa svin. Jag svarade helt ärligt att jag var nationalist. En sådan vidrig människa du kallar för nazist. Jag bejakar svensk kultur och nationell identitet och vägrar acceptera
säga det du darrar och skrika högt på mig. För visst finns det invandrare som faktiskt sköter sig. Du pekade mot bygget där vi båda jobbar svart. Där borta står en flykting som minsann betalar skatt. Han har fast anställning och gör alltid rätt för sig. Eftersom han jobbar vitt så är han bättre än dig och mig. Jag svarade behärskat med en klump i min hals. Du min gode vän har inte förstått något alls. Jag pratade om kultur och svensk tradition. Att det inte bara dessa som utgör vår nation. En afrikan blir knappast svensk för att han bär en folkdräkt. Invandring är inte heller en ekonomisk aspekt. Jag märkte hur jag fyllde din kaffekopp med smolk när jag pratade om integration, om mordet på vårt folk. Till slut ringde klockan, vår fikarast var slut. Jag noterade din blekhet och frågade sen rakt ut om du äntligen har förstått hur det hela ligger till. Och om du nu ska kämpa eller tigande sitta still. Du svarade mig genast att jag faktiskt hade rätt. Och att du måste börja kämpa för vår svenska ett. Jag önskade dig lycka till i egenskap som vän. Men nästa morgon svor du över sand.